i Jesu namn. Ack Herre Jesu Kristi, låt oss i tron se och skåda din härlighet. Amen. Människosonens härlighet. När Judas hade gått ut sade Jesus: nu är människosonen förhärligad och Gud är förhärligad i honom. Johannes 13 kapitlet vers 30. Nu är människosonen förhärligad. De orden uttalade Jesus efter att ha gett Judas det doppade brödstycket. Av det bröd som var kvar på bordet efter nattvardens instiftelse tog Jesus ett stycke och doppade det och räckte åt Judas, Simon Iskariots son. Därmed utmärkte Jesus vem den var som skulle förråda honom. Det är i denna stund, när Judas hade gått ut från nattvardssalen efter att ha mottagit brödstycket, som Jesus säger: nu är människosonen förhärligad. Tidpunkten för Jesu ord anges särskilt. Det var natt, det var då det hände, nu. Det var natt. Nattvard hade firats. Efter det heliga sakramentet får Judas taga emot brödstycket, tecknet på det som skulle ske, förräderiet. Judas gick ut i natten, ut till sitt onda värv. Den som åt mitt bröd, han lyfte mot mig sin häl. Detta skriftens ord skulle fullbordas på Judas. Ja, det var natt över Juda och Jerusalem. Natt också i överförd mening. Det var förräderiets natt. Och det är just detta som evangelisten tydligt vill ange. När Jesus talade dessa ord: nu är människosonen förhärligad. Det var just den natten, den stunden som Jesus sa det. Då Judas gick ut för att förena sig med den skara som skulle gripa Jesus. Till nu var Jesus stund kommen, det vill säga Jesu dödstund. Och Jesus visste att fadern hade givit allt i hans händer och att han hade gått ut ifrån fadern och skulle gå till Gud. Ja, Jesus visste allt redan i förväg. Det är i denna stund, när Herren Kristus i full medvetenhet går mot sin död, som han med stort allvar under noggrant övervägande uttalade orden: nu är människosonen förhärligad. Människosonen är ärad nu, när han är på väg att lida och dö för världen. Ja, detta är Jesu ords klara mening, att Gud blir ärad genom sonens död. Vi ska därför stanna här inför om människosonens härlighet i hans förnedringstillstånd. Och vi säger då för det första: människosonens härlighet var då fördold. Det är viktigt att det blir sagt. Han ägde härligheten redan, den jordiske Jesus, rabbinen. Han ägde härligheten i fullt mått, men den var dold. I modern teologi kan man få sådana tankar framföra som att det är först efter uppståndelsen och himmelsfärden som de gudomliga egenskaperna finns hos Herren Jesus. Då först skulle Jesus äga allmakten. Han blir enligt denna uppfattning gudomlig, mer gudomlig än förr genom uppståndelsen. Sådana tankar finns inte i Bibeln. Det talar om Kristi gudomliga härlighet redan från begynnelsen, när han antog mandomen, men härligheten är gömd. Ty från det ögonblick då gudomen och mandomen förenades i en person är och kallas människan Marias son, allsmäktig och evig Gud, heter det i vår bekännelse i Konkordieformeln. Sonen, innan han blev människa ägde allmakten av evighet. Men då han blev människa mottog han denna allmakt i tiden efter sin mänskliga natur, och han mottog den av Fadern. Allt har av min Fader blivit betrott åt mig, säger också Jesus. Ja, i ett Getsemane örtagård, där han ängslas och våndas, där hans svett blev som blodsdroppar. Ja, när han sedan blev gripen, så säger Jesus till Petrus: eller tror du inte att jag kunde utbedja mig och min Fader, att han sände mig till min tjänst mer än 12 legioner änglar? Människosonen, den gripne människosonen, rabbinen Jesus, är inte ens i örtagården berövad sin gudomliga makt. Han brukar den bara inte. Och så blev Kristus gripen, fängslad. Hans makt tycktes ringa. Härligheten är dold. Petrus tog till svärdet för att med dess hjälp behålla makten, den andliga makten. Men Jesus förklarar att han också i sin förnedring behåller makten. Jag har makt att giva mitt liv. Ingen tag det ifrån mig. Jag ger det av fri vilja. Jag har makt att giva det, och jag har också makt att taga det. Ja, det hade Jesus förklarat redan tidigare. Varför brukar då inte Jesus denna sin allmakt som han hade fått till den mänskliga naturen? Varför låter han sig hanteras på detta sätt? Varför tillåter han det? Svaret är: av kärlek. Han ger sitt liv, och han gör det av fri vilja. Och Kristus säger så: om han inte hade handlat så, hur skulle då skrifterna bli fullbordade som säger att detta måste ske? Han som är människoson, Marias son, och fått den gudomliga allmakten, de gudomliga egenskaperna, och som var Guds son, han dolde sin allmakt. Han brukade den inte alltid. Människosonens härlighet är fördold, men dock uppenbar. Men den gudomliga makten fanns där också i Getsemane örtagård. Ja, när Jesus säger: det är jag, sitt jag är, och bekänner i Getsemane sin enhet med Fadern, då hände något oförklarligt. Det vek tillbaka, det föll till marken. Den romerska vakten, väl beväpnad, överste prästernas och fariseernas tjänare, också de beväpnade, de hade kommit dit med svärd och stavar och blås. De borde väl ha makten, men de kunde inte stå emot den fängslade Jesus. När han bekänner jag är, då heter det: det vek och tillbaka, det föll och till marken. Det vek tillbaka för den gudomliga härligheten som för en kort stund blev uppenbar dem till dom. Men Kristus säger till dem: låt nu dessa gå, dessa mina lärjungar. Om det är mig ni söker, så låt mina lärjungar få gå. Så överlämnade sig Jesus frivilligt åt den beväpnade skaran. Han hade inte kommit för att låta sig tillbedjas, för att låta sig betjänas. Han hade kommit för att tjäna. Människosonens härlighet i förnedringens tillstånd, dold men uppenbar. Uppenbar blev den på förklaringsberget. Det är om detta som det ska predikas imorgon. På förklaringsberget, där blev Kristus förklarad inför de tre lärjungarna som var med. De såg Kristi härlighet. De föll ned och tillbad när de hörde Guds röst från himmelen: denne min älskade son. Kristi förklaring, den gudomliga strålglansen lyste igenom. Han förvandlades inför dem. Inte så som skulle han ha blivit annorlunda. Det var bara då att han förvandlades inför lärjungarna. Det var lärjungarna som såg den gudomliga strålglansen. Men Jesus sa dem: stå upp, var inte förskräckta. Han hade kommit inte för att låta sig se som gudamänniska, inte för att tillbedjas. Han hade kommit för att ge sitt liv. Kristi ämbete bestod inte i att, som Piper uttrycker i sin dogmatik, att Kristus skulle paradera bland människor här på jorden som Gud, utan däri att han i vårt ställe skulle lida och dö och genom sin död lösa oss ur dödens och djävulens våld. Människosonens härlighet dold, ja, men den uppenbar för tron. Människosonens härlighet fanns där alltså från inkarnationen, från mandomsanammelsen. Barnet Jesus tillbads av den himmelska änglaskaran. Redan som foster blir Marias son föremål för tillbedjan. Fosterrörelserna i Elisabets moderliv var framkallade av Johannes döparen, av Johannes döparens tillbedjan av sonen som tagit mandom. Då spratt barnet Johannes till av fröjd. Varför? Jo, därför att barnet Johannes redan i sin moders liv var uppfylld av den heliga ande, och han tillbad Marias son i hennes foster, i hennes moderliv. Välsignad vare du bland kvinnor, och välsignad vare din livsfrukt, utbrister också Elisabet. Så är Marias son människosonen. Han är Guds son, den härlige. Men när lärjungarna gick ner från förklaringsberget, då såg de Jesus alena, den ringe vardagsjesus, som vi får kalla honom så, den ringe tjänaren. Så var det vanligtvis. Han som tillbads av änglar blev en kort tid jordringare än änglarna. Människosonens härlighet blev uppenbarad i hans tecken och under. Den dolda härligheten trädde fram i Kristi förklaring på berget, i hans ord och gärningar. I hans ord: vem är denne som talar med sådan makt och myndighet, med auktoritet? Vi har inte hört sånt här. Det var folks spontana reaktion. Och när Jesus gjorde sina underverk, då sa människorna: vi har inte sett sånt här. Det som var med, det som hörde och såg, och som hörde Jesu predikan och undervisning, det bekände till sist: Petrus, du är Messias, den levande Gudens son. Och Petrus hade länge låtit sig undervisas. Den bekännelsen bar fram, den hade han fått i mötet med Jesu ord och gärningar, i mötet med Guds ord. Efter vinundret i Kana heter också, efter den här berättelsen, att Jesus uppenbarade så sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Men vi ska särskilt stanna inför människosonens härlighet uppenbarad i hans lidande och död. Människosonens härlighet uppenbarad i hans lidande och död. Låt oss gå till bibeltexten. Jesus sade: nu är människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom. Det var just när Jesus var på väg mot korset, mot döden. Och korset, det är ju smälekens tecken. Det är ju redskapet att avliva ogärningsmän. Och nu säger Jesus då: nu är människosonen förhärligad. Det var Jesu eget vittnesbörd om sitt lidande inför sin död. Men om den korsfästes härlighet undervisar också apostlarna. Den korsfäste kallas av Paulus för härlighetens herre. Vi talar, säger aposteln, 1 Kor 2:7. Guds hemliga visdom, den fördolda, om vilken Gud redan före tidsåldernas begynnelse hade bestämt att den ska bli oss till härlighet, och som ingen av denna tidsålders mäktiga har lärt känna. Till om de hade känt den, då hade de icke korsfäst härlighetens herre. Det är alltså något som först uppenbarelsen ger, den heliga skrift. Till för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Den som korsfästes på Golgata var redan då härlighetens herre. Så undervisar skriften när den talar om, håller sitt tal om korset. Men detta tal om korset, evangeliet, om mannen som naglades fast vid korsets trä på avrättningsplatsen utanför Jerusalem, detta tal om det, säger aposteln, jag blygs inte för det. Jag skäms inte att förkunna Kristi kors. Utan aposteln säger istället, jag hade beslutit mig för medan jag var hos er i Korint att icke veta av något annat än Jesus Kristus och honom såsom korsfäste. Så hörde undervisningen om den korsfästes person och frälsningsverk till själva trons huvudstycken, till huvudstyckena i tron. Vad världen såg och betraktade som bevis på Jesu död som ogärningsman, det såg Paulus som uttryck för hur Gud i sin visdom hade behagat frälsa människor. En korsfäste Kristus, en stötesten för juden, för den lagfromme, en dårskap för greken som talade om de eviga idéerna. Men för dem som låter sig frälsas var korset predikade en Guds kraft och Guds frälsning. Korsets predikan. Men när hövitsmannen som stod där mitt emot Jesus, den korsfäste, såg att han med ett sådant rop gav upp andan, sade han, förvisso är denne Guds son. Visst är det märkligt. En hednisk krigare korsfäster en förbrytare. Och när han har vaktat där vid korset så avlägger han bekännelsen, helt visst är denne Guds son. Det var bara någon timme som han hade sett och hört. Sett Jesu person och hört Jesu predikan i de sju orden. Och det räckte för att bekänna denne Guds son. Så är alltså Kristus redan i själva korsfästelsens, härlighetens herre. Och icke endast till den gudomliga naturen, utan också till den mänskliga naturen. Därför kan också Petrus i sin predikan, i Salomos pelarhalvpredika, och säga, det var livets förste ni dräpte, ni judar. Apostlagärningarna 3:15. Nu är människosonen förhärligad. Det är korsets hemlighet. Och Gud är förhärligad i honom. Gud är ärad genom Jesu död, genom sonens död. Så skulle Gud visa att han är rättfärdig. Genom sonens död skulle han både själv befinnas vara rättfärdig, själv och förklara den rättfärdig som är av Jesu tro. Så uppenbaras också idag människosonens härlighet genom evangeliet. Genom evangeliet om Jesu person och Jesu verk. Det är inga myter detta. Det är historia, och därför är det också som klockslagen anges. När vi kommer in på Kristi död, då är det inte bara dagen utan tidpunkten, klockslaget, vilken timme det äger rum. Inga myter anger sånt. Platsen och tiden, vilka som såg på och så vidare. Det är historia. Och detta evangelium förkunnas oss här. Kristus är centrum i vår lära, är fästet i vår tro. Och då vi förkunnar Kristus, människosonens härlighet, då tänker vi på hur han genom sin lydnad höll lagen. Han som föddes av kvinna och ställdes under lagen, han höll lagen. Det finns en rättfärdig människa, människan Jesus, som har hållit Guds bud helt och fullt, som har levat helt i överensstämmelse med Guds vilja. När han blev plågad hotar han inte, han slog inte tillbaka. Han överlämnade sin sak till honom som dömer rättvist. Och Kristi lydnad, den kommer oss till godo. Och så förkunnas Kristi död, Kristi passiva lydnad, som en gottgörelse för världens synd. Han blev ju en förbannelse, Marias son, Guds son. Och det var för vår skull, för världens skull. Och som förkunnas Kristi gottgörelse i Kristi död. En fullkomlig frälsning, en hel och full frälsning, det är vunnen av honom, människan. Den fattiga, syndiga människan som berömmer sig att vara modern. Hon har faktiskt bara att säga sitt amen och ta emot det som är fullt färdigt. Frälsningen kommer till oss inte som något som vi ska bearbeta, som ett råmaterial som vi ska göra något av, utan frälsning i Jesu Kristi namn och blod, den kommer till oss som en färdig förpackad vara, helt och fullt färdig. Du får ta emot det. Och så förkunnas detta, har Kristus gjort. Han har utfört det, den lidande tjänaren. Hans härlighet var dold i hans förnedring, men uppenbar blev härligheten i hans verk. Kristus dog för våra synders skull, uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Men när vi då kommer till den uppståndne, då ser vi honom krönt med ära och härlighet. Ja, då har han avlagt sin tjänarskepnad. Men han har inte avlagt den mänskliga naturen. Den uppståndne känns igen på att han bär korsmärkena. Nu är människosonen förhärligad. Gud är förhärligad i honom. Gud är försonad. Guds vrede är blidkad. I Kristi död har vi fått liv. Vi har här stannat inför ett ord av Herren Jesus. Ett frälsningens ord, först förkunnat av Herren och sedan bekräftat av dem som hade hört honom, av apostlarna. Ja, Gud var i Kristus och försonande världen med sig själv. Han tillräknar icke människorna deras synder, och han har betrott oss med försoningens ord. Och här kommer vi in på frågan, hur ska vi egentligen, vad ska vi grunda vår frälsning och salighet på? Det måste ändå bli en gottgörelse. Det som vi har gjort, skadat Gud, när vi har brutit mot Guds heliga vilja, vi har gjort uppror mot Gud, det måste ju gottgöras. Och då säger människor vanligtvis, jag måste själv laga till det här. Jag måste själv gottgöra. Det var en fattig kvinna som kom in i affären. Hon hade blivit omvänd till Gud. Och hon ville enkelt och barnsligt berätta detta. Och så sa hon att hon hade fått alla sina skulder betalda. Men denna fattiga kvinnas man var en stor slarver. Det var skulder i den affären. Och affärsinnehavarinna var mycket snabb att ge repliken. Nej, stopp här. Här hos oss är inte skulderna betalda. De finns kvar. Och så ville affärsinnehavarinna påminna om denna fattiga syndare som hade fått sina skulder efterskänkt hos Gud. Skulder i affären, de stod kvar. Och så är det här i världen. Du måste göra rätt för dig. Denna världen regeras av lagens stränga krav. Vi måste göra rätt för oss, det känner vi själva. Men hur är det inför Gud? Hur mycket har jag avbetalt nog? Har jag ändå till sist, har jag avbetalt tillräckligt? Har jag ångrat mig tillräckligt? Och nu lär oss Bibeln, den heliga skriften säger, du behöver inte tänka på det sättet längre. Till Kristus, Guds son, människan Marias son, Guds son, han har gottgjort inte bara för dina synder utan för hela världens synder. Du behöver inte tänka på din egen gottgörelse längre, utan du får ta emot Kristi gottgörelse. Han har gjort allting väl. Och så får du tro det här. Det är detta som ska förkunnas i den lutherska kyrkan i Sverige. Och det ska förkunnas idag. Och den som inte tar emot detta evangelium, han är utan ursäkt. Hur skulle vi kunna undkomma om vi inte tar emot en sådan frälsning? Jesus har ju talat hans ord. Och Jesus själv sa, hade jag icke kommit och talat till människorna så hade det icke synd. Men nu har det ingen ursäkt för sin synd. Den som hatar mig, han hatar min fader. Hade jag icke gjort sådana gärningar bland dem som ingen annan har gjort, så hade det ingen synd. Men nu har det sett det. Den som hör detta evangelium och vill envisas med att själv gottgöra sina synder, står där till sist utan ursäkt. Men den fattiga, syndiga människan, den som är syndigast och sist av alla, han kommer in i Guds rike för Kristi skull, av nåden alena. Och därför säger också Jesus det underliga ordet. Så är det med Guds rike. Somliga som är det sista, det ska bli det första. Och somliga som står där först, med alla sina räkningar betalda, det ska stå där sist med skammen. Den högmodige farisén med hela sin laglydnad, med hela sin fromhet. Men då är det viktigt också att evangeliet om Jesu Kristi person och verk, om Kristi aktiva lydnad och hans passiva gottgörelse, att detta förkunnas rent och klart i den lutherska kyrkan. Det var ett stort möte här i Falun på försommaren. Det var evangeliet som han talade om. Och så var det någon som förkunnade att när revolutionsrörelser äger rum här i världen på olika håll, då sipprar evangeliet fram. Den religiösa revolutionen, människan med svärdet. Och så menar många människor att kyrkan i vår tid ska få makt genom att anknyta till det revolutionära våldet. I deras mun som förkunnar sådant, i deras mun är intet visst och intet fast. Allt bygger på den egna våldet revolutionen ska göras. Men vi förkunnar ett evangelium där det heter, allt är redan gjort. Han har väl beställt. Och så visade sig detta att där evangeliet om Kristi person och verk, om hans gottgörelse, när detta evangelium förs ut, då knyter inte människorna nävarna längre och hatar varandra, utan de knäpper sina händer, de tillber sonen så som de tillber fadern och anden. Den frälsta människans lovsång inför honom som har gjort allting väl, inför honom som sade: nu är människosonen förhärligad, och Gud är förhärligad i honom. Tack för detta evangelium, och låt oss, käre Gud, få behålla detta rent och klart. Då får vi leva vissa och glada i full trosvisshet. Låt det få ske. Amen. Ska vi sjunga en psalm om den korsfäste? Och vi har en sång här, hos vilken härligheten lyser fram. Psalmen 729, Jesus går den tunga stråten. 729.